Kapitel 3. Naturlig linje. Har du legat med en kille? Frågar kuratorn. Nej, med en sköldpadda. Kuratorns förtroliga min byts till en eftertänksam. Hon lutar sig bakåt i stolen och lägger armarna i kors. Förlåt, nu hänger jag inte riktigt med. Fadern. Kuratorn kastar sig fram över skrivbordet och sväljer upphetsat. Har det pågått länge? Frågar hon djupt deltagande. Nej, det gick fort. Vet din mamma om det? Nej, hon vet inget. Hon har flyttat hemifrån. Och min far vet heller inte om det. Han är för känslig. Kuratorn suckar och stryker över det ord som hon skrivit på sitt anteckningsblock. Hon börjar gräva en kartong som innehåller olika antibefruktningsattiraljer. Vet du hur du ska skydda dig? Frågar hon rutinmässigt. Pistol är väl det bästa. Annars kniv, peppar, rakblad, rabblar Elin. Kuratorn tar av sig glasögonen, kliar sig på ögonbrynet och sätter på glasögonen igen. Hon luktar svett från dålig mathållning. Elin skulle vilja råda henne att inte använda syntetkläder, men hon är rädd att såra kuratorn. Det är ju kuratorns roll att kurera Elin. Hur är dina hemförhållanden? Elin begriper inte riktigt vad kuratorn vill ha för svar. Hon ser ut genom fönstret. Kontorshuset mitt emot blinkar. Data, temp, 15, data, tid, 11.02, data, temp, 15, data, tid, 11.03, data. Elin har just återvänt till skolan efter orientering i yrkeslivet. Hon orienterade på arbetsförmedlingen och letade reda på förhållandena inom olika yrken. Det hon vet om kuratorer är att de har dålig lön. Om man vill ha en bra lön och ett framtidsyrke ska man arbeta med datorer. Jag undrar bara om du har någon att prata med när du har problem. Oja, soliga dagar är det inga problem. Elin ler och nickar övertygande flera gånger. Det är solen som ger henne kraften. Elin märker att kuratorn är missnöjd med svaret, men frågan är omöjlig att besvara. Hon pratar inte med någon och har problem är något som hon undviker noga. Året innan modern flyttade till Europa vande hon sig av med att prata. Familjen kommunicerade via skrivna lappar. De la lapparna på den stora sekretären mitt i lägenheten. I 2 år låg där ett färdigskrivet skilsmässopapper. Det enda som saknades var faderns och moderns namnteckningar. En dag undertecknades pappret och modern reste. Efter det har lappskrivandet fortsatt av gammal vana. Elin är inte särskilt förtjust i ord och skriverier. Hon skriver sina lappar så korthugget och kyligt som möjligt. Hon vill aldrig, som fadern, vara en osalig och olycklig författarsjäl. Hon vill arbeta med datorer och blicka framåt mot sekelskiftets förlösning. Halvsyskonen har flyttat till storfamiljer och bor i ett stort stenhus från förra sekelskiftet. Storfamiljen är emot. Det är emot vissa länder, regeringar, irrationella känslor och intuition. Elin har inte riktigt lyckats sammanställa allt det är emot. Ibland är det för. Elin är alltid nervös när hon hälsar på storfamiljen. Det är som att spela rysk roulette, tycker hon. När hon råkar säga rätt saker nickar storfamiljen instämmande. Men ibland säger hon fel och de mulnar alla, smackar ogillande och skingras ut i huset i någon storfamiljsaktivitet. Med dem pratar hon inte. Med storfamiljen debatterar man. Vad tänker du på? Frågar kuratorn och får den där förtroliga minen igen. Livet består av 98% helvetiskt lidande och 2% lycka. Elin ler stolt när hon citerar sin far för att ge kuratorn något ordentligt att bita i. Nej, så är det inte, säger kuratorn bestämt. Du är lite väl drastisk. Elin ser sig villrådigt om i rummet. Hon generas av kuratorns irriterande fladder med pennan när hon skruvar den runt fingrarna. Jag är med barn, säger Elin. Lycklig över att hon äntligen hittar ett bra kuratorproblem. När hade du mens senast? Kuratorn håller nu pennan still i ett fast grepp. Hon är ny för terminen och ambitiös. Hon har kallat samtliga elever till sig för en träff. Elin tycker att hon är värd en högre lön för det. Jag kommer inte ihåg vilket datum, säger Elin och försöker se bekymrad ut. Kuratorn tindrar av iver och springer och hämtar en pedagogisk kalender med kvinnoäggstockar, mens, cykel och årets datum. Elin skakar på huvudet. Har du förra årets kalender? Det var 2 år sedan sist. Kuratorn vindar när hon tittar på Elin. Blicken flackar och hon ser ut som om hon inte kan bestämma om hon ska fästa den ovanför eller under slipningen i glasögat. Ska jag ropa in nästa? Frågar Elin när kuratorn inte säger något på en lång stund. Det är många som väntar. Elin tycker att det är onödigt med blödningar. Hon håller en sträng diet som gör att det inte produceras för mycket blod. Smal och lätt vill hon vara för att vänja sig vid den nya kvinnliga behagen. Hon är mycket nöjd med hur hon ser ut, men formerna får inte bli för yppiga. Det finns elever på Elins gymnasium som är lika magra som koncentrationslägerfångarna var under förintelsen. Elin ser dem som levande minnen från den tiden och att det är meningen att det ska finnas självsvältande unga flickor och pojkar för att människorna aldrig ska glömma. Elin är inte sådan. Hon behöver inte använda sin kropp som påminnelse. Hon är bara snygg och smal. Du borde gå till en gynekolog, avslutar kuratorn och slår ihop Elins matrikel. Tack, säger Elin. Det var ett hemskt bra råd. Det ska jag göra. Elin andas ut på skolgården. Där står gymnasisterna grupperade i intressesfärer, men det går inte vattentäta skott emellan dem. Det finns en viss rörlighet. Elin har delat in dem i fula, halvfula och fina. Det fula är stökiga i håret, bär ovanliga, begagnade kläder och är emot det mesta. Det halvfula är mest spännande. Det är tvivlare och växlar beteende från dag till dag. Det fina har glansigt hår, rena kläder och är för allt som det fula är emot och emot det som det fula är för. De olika grupperingarna debatterar ofta. Det roligaste är det som har bestämt sig för att fanatiskt heja på en viss teori eller filosofi, tycker Elin. Även lärarna markerar sin grupptillhörighet, men inte lika tydligt. Elin tillhör alla grupperingarna. Hon byter allt efter humör. Hon trivs med gymnasium. Hon valde naturlig linje därför att hon tycker om naturen. På lektionerna rullar hon stålkulor i en ränna och räknar ut hur snabbt kulorna kan öka i rullhastighet. I grundskolan lärde hon sig också mycket om naturen. Det mest imponerande var att läraren i samhällskunskap hängde sig i sin mors bastu därför att han var olyckligt förälskad i gymnastiklärarinnan. Några lektioner ägnades även åt att steka disktrasor i fleromättat fett. Gymnasiet, en 7 våningar hög cementbyggnad, ligger mitt i förortsmetropolen. På taket växer smultron. Kommunalhuset på andra sidan järnvägen är byggt i exakt samma stil. Möjligen är det någon våning högre. Elin brukar gå över dit på håltimmarna och se på Doroteas stadsplaneritningar. Hon har bett Dorotea att inte lägga tennishallen på den vackra ekbacken där hon som barn hade ett heligt träd. Dorotea har lovat att hon ska föreslå en hundkyrkogård där istället. Elin tycker att det är bra planering då ekarna bevaras. Det är inte många från Elins höghusområde som går på gymnasiet. Alla Elins klasskamrater, utom en, bor i stora villor. Några bor i radhus. Elin funderar ibland över varför alla eleverna och deras föräldrar är så ohyggligt vänliga och omhändertagande. De bjuder hem henne till sina villor med välartade och lågmälda mödrar som gör små smörgåsar med nerstuckna tandpetare. De konverserar artigt och ger henne kläder. Fäderna är så tystlåtna och välpolerade att Elin måste spärra upp ögonen för att märka att de är närvarande. När hon har sina fasteperioder tvingar i henne mjölk och låter sig inte övertalas av hennes behov av rening. Elin blir rörd av deras omsorger och lyder. Hon är inte van vid vänligt omhändertagande. Vart hon än går inom gymnasieområdet uppvaktas hon av prinsar. Hon följer dem till baler, sommarnöjen och kulturevenemang. Det är en lycklig tid.